Det här är Krimadvokaten. Och Krimpodden.
Parter och ombud kallas till sal 32.
Hej Ulrika.
Hej Lotta.
Idag har vi en gäst med oss här i studion, eller om man ska säga kontorsrummet där vi sitter och har inspelning och ska fortsätta vår serie En vanlig dag på jobbet.
Just det.
Ja, och jag tycker att vi har en väldigt efterlängtad gäst här som har ett yrke som står i vart fall mig nära om hjärtat.
Kanske gör gästen det också.
Jag tror det. Välkommen hit Ulrika Borg.
Jag som är gäst idag, vad spännande. Och du har förberett frågor och jag har ingen aning om vad du ska fråga. Och då tänker jag använda mig av min rätt att inte svara på frågor om det är så att det uppkommer sådana frågor. För sån rätt har jag som misstänkt.
Jag vet inte om du är misstänkt. Jag vet inte om du har den rättigheten faktiskt när du är här.
Jag anser att jag
du säger ju ändå ja till att vara med i en vanlig dag på jobbet. Då får du väl liksom prångla dig ut på något annat sätt.
Ja, för jag ska ju intervjua dig i en vanlig dag på jobbet vid ett senare tillfälle. Så
då får du ge igen.
Det. Då ger jag igen.
Ja. Men nu tycker jag du får svara på mina frågor.
Ja, vi får se.
Vi får se. Men jag tänkte så här, du är ju här i egenskap av ditt yrke, det är en vanlig dag på jobbet. Mm. Du kan väl börja med att du berättar vad du jobbar som.
Jag jobbar som advokat inom området brottmål. Och jag är försvarare vid de allra flesta ärenden jag har. Och sen har jag också några målsägande beträdesärenden. Men jag har inga särskilt företrädare för barn eller någonting sånt. Och jag har heller inga andra övriga mål. Utan mest försvarare och också ibland målsägande beträde.
Hur kommer det sig att du inte är särskilt företrädare för barn i... För det är ju också brottmål. Hur kommer det sig att du inte tar det utan målsägande uppdrag och försvararuppdrag?
Ja, det var ju så att jag har jobbat så länge så jag var med när den nya lagstiftningen kom. Att man skulle få en ställföreträdare för barn. Det vill säga om någon av vårdnadshavarna var misstänkt för ett brott så kunde man utse man en advokat som ska företräda endast barnet och tillvarata barnets rättigheter. Så att inte, som i vanliga fall så måste man ju fråga från polisens sida om en vårdnadshavare går med på att man håller ett förhör med ett barn. Och det går ju inte att fråga om det om vårdnadshavaren är misstänkt för ett brott. Eller att
mot
andra,
barnet.
Precis. Eller den andra vårdnadshavaren kanske vill skydda mamman eller pappan. Så att ju, så när den lagstiftningen infördes så hade jag en del sådana uppdrag. Men sen allt efter åren har gått om man får vara helt rå så de ärendena tilltalar inte mig.
Nej. Ja, jag kommer återkomma med lite mer detaljfrågor kring dina val och tankar kring yrket. Men jag tänker att om du börjar med att berätta, hur länge har du varit advokat? Advokat?
Advokat sedan 2001.
Oj, en herrans massa år.
Mm.
23 år.
Och på min tid så var det ju så, på din tid också för den delen, även om inte jag intervjuade dig så jobbade man 5 år innan man blev advokat. Så 96 tog jag min examen. Då jobbade jag 5 år och sen blev jag advokat 2001. Jag är lite osäker, men det är 2001, tror jag.
Och om vi då börjar i den änden där vi, som det handlar om. Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet för dig som advokat?
Ja, det har ju vi i våran poddserie pratat om tidigare. Vad vi kan säga är ju att en vanlig dag på jobbet, den är sjukt varierande. För att sitter man i ett mål och en huvudförhandling, då är den vanliga dagen på jobbet ganska ofta att man har den huvudförhandlingen. Men det kan också bli så att en vanlig dag på jobbet som ska inledas med att man går till en domstol och ska ha en huvudförhandling visar sig inte bli någon huvudförhandling därför att Vittnen kanske inte är delgivna, klienten kanske inte inställer sig, det hinder för förhandling eller sådana grejer. Men sitter man i lite längre mål med flera dagars huvudförhandlingar, då är det man gör. Och då är det så att då går man till domstolen tidigt på morgonen och sen träffar man sin klient. Och sen så är man i domstolen och så blir det lunch. Är det häktat mål så lite längre lunch, en någon kvart, en och en halv kanske. Och då så försöker man att hinna och sköta samtal och mejl under lunchen. Det är ganska mycket som har samlats då eftersom man har suttit ingen har kunnat nå en under ungefär 3 timmar. Man sätter ju av mobilen när man kliver in. Så har man ganska mycket att göra på lunchen som har med grejer, bokningar och telefonsamtal. Och så kanske man måste hinna skriva någonting i något yttrande eller... Ja. Och sen så är man klar någon gång på eftermiddagen, lite varierande, kanske 4, 5, 5:30, beror på i olika mål. Och då sätter man på mobilen och då har man också jättemycket sms och mejl. Och så måste man kasta sig så fort man kan på telefonen och prata med kontoret för att se om det är någonting akut. Och sen så går man oftast förbi kontoret, hämtar grejer som kanske ska med till nästa dag. Och så jobbar man en snutt och förbereder sig inför nästa dag. Rafsar åt sig de akter som behövs. Som man kanske ska ha dagen efter. Det är en vanlig dag när man sitter i rättegång. Men en dag som idag. Då skulle jag gå på ett förhör i morse. Och sen när jag kom in. Då hade det kommit in ett nytt ärende. En klient som jag haft tidigare. Och då skulle det hållas förhör, stod det på förmiddagen. Mm. Och sen skulle jag skulle ha ett förhör klockan 13. Jag hade ett på morgonen, tror jag. Alltså det sjuka är att man bara glömmer. Mm. Det här är jag pratar ju om idag. Tittar inte jag min kalender så vet jag inte vad jag har gjort idag. Därför att man aldrig riktigt vet. Jag hade 2 förhör bokade idag och då skulle det tredje bokas in. Och det var inget problem med det om det inte vore så att när det sen visar sig att det som stod då i framställan som åklagaren eller... Polisen har skrivit att det ska hållas förhör på förmiddagen. Och då tänkte vi att det vore väl toppenbra för det kommer jag hinna. Då höll vi på att trassla med det där hur länge som helst. Och sen bestämdes det att förhöret då istället skulle hållas klockan 14 när jag satt i ett annat förhör. Så då fick vi hålla på och råda lite med det. Och då fick jag med en kollega gå på det här förhöret. Och sen så har jag varit på 2 förhör. Ett hos en målsägande. Hemma hos den målsäganden, planerat med polisen videoförhör. De spelar in nu med sina nya appar som de har. Och sen åkte jag vidare till en polisstation utanför stan. Och så hade jag ett ytterligare förhör och det drog ut jätte på tiden. Och så sitter vi här.
Mm.
Och vad är det idag? Tisdag? Ja.
Kan man säga så? Vad tycker du är... roligast eller mest givande, om man säger förhör och det är förberedelser och det är förhandlingar, det är möte med klienter och så vidare.
Alltså det är jättesvårt att säga. Jag tänker så här, att gå i domstol, igår var jag hovrätten, det är mera anspänning när man ska, speciellt om man ska, igår var jag då som sagt i hovrätten och då var det ett mål där min klient hade blivit frikänd i tingsrätten och så överklagade åklagaren och så skulle vi upp här nu jättelångt senare, så jag tror att det hade gått närmare 3 eller 3,5 år sedan själva brottstillfället som han blev frikänd för då och sen skulle vi upp igen. Och då tycker jag att det är en ganska stor anspänning därför att...
Var det länge sedan också det prövades i tingsrätten?
Ja, och då går man ju igenom akten, man läser igenom domen igen och man tittar på sina anteckningar. Man har ju en möjlighet att ta ut förhören och lyssna på dem igen. Men det är inte alltid att man gör det. Det beror lite på vad det är för mål. Det är ganska bra referat ifrån domen, men... Och sen så går man igenom det man själv antecknat när man har varit på huvudförhandlingen. Men det är också, anspänningen är just att, speciellt om det är ett överklagat mål till vår nackdel, att klienten är ju jätteorolig och man måste verkligen som advokat göra rätt för sig. Därför att det är mycket som står på spel.
Mm.
Så att en dag när man ska upp i rätten, den är ju lite mer uppstyrd. Men som sagt är det lite mer anspänning kring det än att ha olika förhör planerade. Då kan man, som idag då när jag haft olika förhör inplanerade, då kan man vara lite mera Man behöver inte vara så uppstyrd i klädsel. Mm. Vi är alltid uppstyrda i klädsel. Men man behöver inte vara superuppstyrd. Man kan, jag har faktiskt jumpadojor på mig idag. Och det var ganska skönt. För jag skulle springa mellan de här förhören. Låter som jag skulle sporta, men det skulle jag inte. Men det är lite lugnare.
Kommer väldigt snabbt i alla fall.
Själva förhören, då sitter man ju mest och antecknar allting. Numera skriver man ju på datorn. Mm. Och sen så gäller det att vara med hela tiden och man måste lyssna supernoggrant, för att vi har ju rätt att ställa frågor i anslutning till att de är klara med sitt förhör. Alltså i slutet på förhöret så får ju försvaret ställa frågor. Så det gäller att vara uppmärksam, skriva rätt eftersom det sen ska gås igenom så deras anteckningar stämmer med ens egna och med ens minnesbild av vad som har sagt. Mm. Så att man är väldigt koncentrerad när man är på ett förhör. Och sen tycker jag att det inte är särskilt ovanligt, det känner du igen, att när man sitter på ett förhör som är bokat en viss tid, för polisen har sagt att den här tiden räcker, så är det inte så sällan det inte räcker i tid. Mm. Därför att det tar en stund innan förhöret sätter igång. Det ska pratas lite och det ska fibblas med deras datorer och de ska koppla upp och koppla ner och hit och dit. Och så när det väl sätter igång så börjar det ticka i sluttiden och man ska vidare till nästa grej. Mm. Så blir man lite stressad över det och det vill man ju inte vara. Och sen så måste man kanske begära en paus för att ringa och få det andra förhöret framflyttat. Så det är inte så sällan man kan känna att man lämnar ju inte ett förhör om det inte är superkris. Men att man känner att man vill inte stressa för den klienten man sitter med på förhöret.
Nej,
och men man vill heller inte stressa med den.
Liksom,
nej.
För då blir det också.
Och inte stressa med den klienten som man ska till på nästa förhör.
Nej.
Det är ju inte så sällan den fina planeringen med att åka kommunalt skiter sig, utan man måste helt enkelt kasta sig i taxibilar fram och tillbaka.
Men du, och vad skulle du säga om man nu kan ha en uppskattning? Hur många mål och ärenden har du pågående samtidigt? På ett ungefär?
Jag har ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning.
Men skulle du, alltså, utifrån mitt perspektiv så är det ju vissa som är mer aktiva än andra. Några som du säger, det kan ta ett år innan det liksom prövas i hovrätten efter tingsrätt. Och är det inte frihetsberövat så är det ju inget brådskande och akut på det sättet. Utan domstolarna hör av sig och försöker boka in en tid och då går man in i det. Det är många mål som man fokuserar på när de blir aktuella. Och sen finns det ju de frihetsberövade målen.
Ja, de är ju ungefär, som liksom. De är. Nej, alltså, ja, egentligen borde man ju, vi har ju aktskåp som man ska ha. Och man kan ju gå igenom sina akter. Vi gör ju det en gång om året när vi ska redovisa till vår ekonom. Som vidare redovisar det till Skattemyndigheten. Mm. Och säger hur många icke ännu fakturerbara timmar vi har. För att man ska kunna räkna på det då. Och då går vi ju igenom.
Exakt, det är exakt. Det som inte är fakturerat men som är pågående.
Ja, precis.
Man får ett visst hum liksom därifrån. Men ungefär säg per vecka då? Hur många klientmöten i olika sammanhang ungefär? Kan du göra en uppskattning?
Oh, gud, det är jättesvårt att säga. Det låter jättekonstigt. Men bara jag säger som klienten brukar säga polis för. Kan jag inte bara få ta fram min kalender? Mm. Nej, säger du då. För du är polis här. Jag vet inte. Vi är på tisdag idag. Jag hade ett. Ja, just det. Jag var ju här tidigt bort. För jag hade ett klientmöte innan förhören. Mm. Just det. Så jag har haft ett idag då.
Mm. Men jag tänker möten också på polisstationen i förhör. I domstol. Alltså möten
alltså,
med
dagarna är ju för det mesta uppbokade från morgon till eftermiddag. Och sen är det kanske någon timmes glapp och sen kan någonting bli inställt och då får man lite tid. Det är väldigt sällan, för mig händer det aldrig att jag sitter på kontoret och läser in ärenden. Det gör jag hemma på kvällen eller så gör jag det alldeles mest under helgerna.
Mm.
Så det är också för att alltså det hinns inte med. Det är så mycket andra grejer som är att man ska just gå på förhör. Man ska prata med en massa olika människor i telefonen. Man ska mejla, man ska skriva yttranden, bevisuppgifter. Man ska kommunicera med polis. Förut, för länge sedan när det var som man fick en förundersökning för erinran. När man då ska ta kontakt med sin klient och fråga om man är försvarare om klienten. Eller man själv tycker att man ska be polisen komplettera förundersökningen. Då fick man en förundersökning för erinran om det inte var frihetsberövat. Så fick man någon vecka som erinrar man sig då inte, eller tog man inte kontakt med polisen. Men de väcktes då åtal och sen var det inga mer. Nu ligger de ju på. Vi vill ha svar, vi vill veta, så man ska hålla på att begära anstånd om man inte får tag på klienten. Det är jättemycket sådana där grejer. Så att klientkontakter och kontakter med frihetsberövade givetvis och frihetsberövades anhöriga. Alltså dagarna är fyllda. Det är ingen tvekan om den saken.
Jag tänker också så här, ungefär hur många telefonsamtal jobbrelaterade har man per dag?
Ja, det är väldigt många, för att ibland är det ju så att man råkar ringa upp någon på ett mobilnummer som finns i mobilen. För att man tänkte, jag tror jag pratar med den här personen vid 10:30 och när klockan är 4:30 ska man prata med den igen. Ringer man upp till fel person därför att man har bläddrat bakåt i dagens samtal och tänkt att det var inte det då. Så man har jättemånga
telefonsamtal. Du menar när det bara är ett som inte är inprogrammerat?
Som inte är inlagt som vem det är. Men, så att jättemycket samtal. Och tycker jag, även om vi har en eminent administration här på byrån. Med våra paralegaler som de kallas. Som hjälper oss jättemycket. Så är det ändå väldigt, väldigt många samtal. Och sen är det ju många samtal med frihetsberövade klienter. Så är det ju så att det är många samtal som inte paralegalen kan prata med dem om. Men lite hur de mår och om de vill beställa någon. Idag har jag haft ett sånt samtal, en klient som vill ha en CD som jag ska skicka efter ifrån ett CD-företag, och sen så vill han ha adresser till folk han ska skriva till. Det skulle våran assistent kunna göra, men då är inte hon tillåten att ha kontakt med den klienten, så de där samtalen, de är också ganska många.
Och det är ju något nytt också som har kommit de senaste åren, att den administrativa personalen inte får prata med. Det är lite olika på olika häkten, men generellt får de inte det. Men kan man, jag tänker på olika ärenden och så. Du sa att du är målsägande beträde och försvarare, mestadels försvarare. Väljer du bort någon rubricering eller har du alla typer av brott?
Jag har alla typer av brott, och jag är själv av den uppfattningen att man inte ska säga nej till vissa brottstyper. För att alla människor som är misstänkta för brott är ju inte dömda förrän de är dömda. Och om man då säger nej, jag försvarar inte våldtäktsmän, eller jag försvarar inte narkotikabrottslingar. Så då kan det ju bli så att det blir en trend i samhället att ingen advokat vill försvara någon som är misstänkt för våldtäkt, så inte de som är oskyldiga får ett kompetent försvar. Så jag tycker inte att man ska välja bort brottstyp. Däremot så är jag kass på ekonomisk brottslighet.
Säger jag.
Ja, säger du, för det kan du verkligen hålla med.
Jag vet faktiskt inte, du säger alltid det. Jag vet faktiskt inte. Oftast är det en uppsåtsbedömning liksom, även i det.
Ja, men jag känner att de gångerna jag har tagit det, för så är det ju, man har klienter som man haft tidigare kanske som ber att man ska hjälpa dem om de är misstänkta för, inte vet jag, grovt bokföringsbrott eller grovt skattebrott eller vad det nu kan vara. Och då känner jag alltid, och då har jag ofta sagt det till klienterna, att det här är inte jag någon hejare på. Och det är ju inte för att jag väljer bort den brottstypen, utan jag tycker helt enkelt att jag är kass på det. Och det är klart, skulle jag behöva, det är bara att läsa in sig. Men än så länge jag har varit inne i några som jag lyckats komma ur för att de har lagts ner. Så att jag har bara kommit undan med pur förskräckelse.
Men det ingår väl också i våra etiska regler som du och jag också ofta pratar om. Att är det så att man inte behärskar området?
Då ska man ge det
till någon annan.
Ja, liksom. Precis.
Och på tal om då de etiska reglerna. Vi har ju också pratat om att du är med i disciplinnämnden sen flera år tillbaks.
Ja, sen 3 och ett halvt år tillbaka. Det är 4-årsförordnanden och mitt sista möte. Jag har tackat nej till att fortsätta, för jag får inte ihop det helt enkelt. Det är jättemycket inläsningstid. Jag har gafflat om här tidigare i podden. Jag kommer ha mitt sista möte nu juni 2024.
Men jag tänker, den erfarenheten och det jobbet som du har gjort med disciplinnämnden samtidigt som du har varit en praktiserande advokat på heltid, har det förändrat ditt sätt att vara advokat? Att liksom vara så pass insatt som man väl blir när man är i disciplinnämnden, tänker jag, på de etiska reglerna. Har det gjort någonting med din advokatroll?
Alltså så här, det som är jätte... Det är jätte jätteroligt ska man säga. Det låter konstigt, men det är väldigt roligt att vara med i disciplinnämnden. Det är jättemycket jobb. Man måste läsa jättemycket. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Men det är fantastiska kollegor. Och det är ju kollegor som jobbar med helt annan typ av juridik. Vi är några som jobbar med brottmål. Men de allra flesta jobbar med annan typ av juridik. De är otroligt trevliga, generösa. Alltså det är jättetrevligt att vara en del av det. Verkligen. Mm. Och det kommer jag att sakna.
Mm.
Sen är det ju så att jag har också kurser på Advokatsamfundet. Tillsammans med en tidigare kollega från disciplinnämnden. Där vi har kurser angående alltså etikhanteringen när man har klienter som är häktade med restriktioner. Och då skulle jag nog säga att när vi har de kurserna så har jag inte långt till ett erkännande av att jag tidigare under åren, kanske inte de senaste åren, kanske i början av mitt jobb, har gjort grejer som man inte får göra när man har en anhållen klient och mamma ringer och grinar och ringt runt alla fängelser och så följer inte fängelser med sjukhus.
Mm.
Lite går saken i förväg. Men, och då har jag ringt upp och sagt, men det är lugnt, han är anhållen här och han sitter i arresten och vi ska ha ett förhör så du behöver inte vara orolig, han har inte dött. Det får man inte göra. Och det vet jag att jag har gjort tidigare. Mm. Så att det är lite sådana där grejer. Så att jag har lärt mig lite mer. Och då var det ju också det att när jag skulle tillträda som ledamot i disciplinnämnden. Då hade jag en hel sommar på mig. Och läsa på ännu mer och gå igenom de gamla reglerna som man har lärt sig tidigare. Och titta på avgöranden och så som man har läst på. Men det är klart att jag har ju mycket. Jag tror att jag inte riktigt hade kläm på hela regelverket.
Mm.
Innan jag läste in mig och innan jag varit med i disciplinnämnden. Nu har jag fått en lite större bild. Och framförallt när det gäller de andra delarna inom juridik som jag inte jobbar med.
Mm.
Bodelningsförrättare, konkursförvaltare. Om man jobbar med civilrätt. Jag har ju inte haft någon koll på hur de jobbar och hur reglerna används i deras fall. Det är ju samma regler men hur de tillämpas. Så jag tycker att jag har lärt mig lite också av andra rättsområden som jag inte kommer jobba med. Men det är ändå intressant.
Och har du i den erfarenheten eller när du har fått se andra typer, känner du att du fortfarande har valt rätt då?
Ja, gud ja. Mm. Ja, verkligen.
Vad skulle du säga är det bästa då med att vara advokat?
Med att vara advokat eller med att jobba med brottmål?
Svara du hur du vill svara. Du kan svara på båda om du vill.
Ja, men att vara advokat så, det vet jag inte vad som är det bästa faktiskt. Nu är det ju jättestor skillnad från när jag blev advokat, vad sa jag nu då, 2001. Då var det ju väldigt fint att vara advokat som jurist, så var det fint att vara advokat. Nu är det ganska fult att vara advokat med tanke på hur mycket skit det skrivs i tidningar om advokater och speciellt att försvara det, drar man alla över en kam. Så det där fina känns ju inte som att det är aktuellt längre. Nu var inte jag så intresserad av att bli fin, men det fanns en viss, vad kan man säga, ett glitter runt att vara advokat på den tiden. Nu är när det gäller det bästa med att vara försvarare eller jobba med brottmål. Jag tycker att juridiken, alltså den straffrättsliga juridiken och processrätten, det är roligt. Och sen får man säga utmanande för att det är sjukt mycket grejer man ska kunna. Men det är roligt med straffrätt. Alltså det är ju jättespännande, alltså juridiken.
Mm.
Låter sjukt torrt. Nu har jag sagt sjuk kanske 20 gånger. Men det kanske låter lite torrt. Men det är jätteroligt. Och så som vi pratar hela tiden. Både du och jag och kollegor här. Vi håller på att bolla med varandra hela tiden. Och du har suttit i ett jättemål här nu. Och vi har hållit på och bollat. Så att jag nästan tänker att om du stukar foten. Så kan jag gå in och hjälpa till. Vi pratar ju väldigt mycket. Och vi bollar med varandra. Och då lär man sig också av varandra hela tiden. Mm. Och straffrätt är roligt tycker jag.
Men om man säger så, det här kanske är en lite fånig fråga egentligen. Men jag tänker att många säger så, det här med att det är en livsstil att vara brottmålsadvokat. Skulle du säga att det är en livsstil?
Alltså många säger det, typ när de blir intervjuade, kanske inte en vanlig dag på jobbet då. Men att det är en livsstil och att säga att man har ett arbete, ett yrke som är en livsstil. Då är ju det en modern benämning på ett kall.
Mm.
Typ. Du är aldrig ledig. Du ska alltid ställa upp. Det här är en livsstil.
Mm.
Och det må hända att det är så. Och bland våra yngre medarbetare så upplever man ju inte att det här vare sig ett kall eller en livsstil, utan man är mycket mer fokuserad på att ha rimliga arbetstider och semestrar där man inte ska vara nåbar. Och där hamnar vi ju inte så sällan, både du och jag, i clinch när vi pratar med yngre medarbetare. Då behöver vi inte prata om att det skulle vara folk på byrån, utan rent generellt, nybakade eller sådana som är på väg att bli advokater, att när man nu pratar om den här livsstilen så är det nog frågan om att det handlar om att vara tillgänglig.
Mm.
Och det är väl ingen livsstil, det låter som att man liksom väljer att ha en livsstil, men ska man klara sig och ha många brottmål, för det hänger ju på att klienterna ska vilja ha en, och det hänger på att man ska försöka göra bra ifrån sig och att klienter ska tipsa andra klienter om att de ska välja en som advokat. Det är ju en marknadsföring i sig. Och då gäller det att vara tillgänglig. Så jag kan nog säga att jag har varit tillgänglig 24/7 sedan 2000 kallt. Mm. Ja, till och med alltså under tiden man var bitis.
Mm.
Och då kan man ju kalla det lite snyggt för en livsstil och vara tillgänglig dygnet runt. Mm. Det vet jag
det blir
inte.
Väl nästan det. Men skulle du säga att det kanske är ingenting man väljer, utan det är någonting blir ett nödvändigt ont i det här? Jag tänker också att vi har ju inte pratat så mycket om det, men det finns ju möjlighet att ha sådana här nattjourtjänstgöring också.
Precis. Det kan man ju.
Stå på lister. Och, därför att alltså, brott händer ju när som under dygnet, så att det är svårt att liksom.
Nu står inte jag på, jag valde att inte göra det därför att jag har ju klienter som ringer nattetid eller förmedlar sig nattetid, smsar om det händer någonting. Mm. Och det räcker för mig.
Jag vet inte om någon på vår byrå är med på det.
Men det skulle jag nog ha gjort om det var 20 år sedan. Då hade jag stått på den listan.
Ja, kanske. Ja, men då säger väl du sammanfattningsvis att det blir ett nödvändigt ont. Det kan komma när som helst, ett uppdrag. Och då är du inte den som tackar nej. Liksom.
Nej, gör man det. Så jag tänker att det låter ju patetiskt. Men skulle det vara jag som hade dig som advokat. Och så har jag haft en rättegång med dig. Och det har gått bra. Jag kanske har blivit dömd. Men jag har känt att jag har haft ett bra försvar. Och sen händer någonting. Och sen så försöker jag få tag på dig. Och sen åberopar du någon sorts kontorstid där.
Mm.
Och då är det ju sannolikt så att det blir en annan advokat som jag får mig tilldelad.
Mm.
Och då det tycker inte jag är särskilt schysst. Och det har ju inte bara med någon sorts marknadsföring att göra. Utan jag tycker man ska kunna lita på sin egen advokat.
Mm. Vad skulle du säga är drivkraften för dig då? Med det här jobbet? Vi hör ju att det är jättemycket jobb och det är, man flänger hit och dit och det här som vi har pratat om och sådär. Vad är drivkraften att fortsätta i yrket?
Ja, det är väl en blandning av att det är kul med straffrätt.
Mm, för er faktiskt.
Ja, och juridiken, precis. Och att det är faktiskt inte. Det är väldigt sällan som man inte tycker att man gillar sina klienter. Man gillar ofta sina klienter. Man hittar alltid någonting, något gemensamt, någonting man kan prata om med sina klienter. Och sen vill man ju inte hjälpa till, utan man vill att rätt ska vara rätt och att det inte blir felaktigt. Jag satt på ett förhör. Jag kan ju inte säga exakt när, för då kan man kanske ringa in. Mm. Och då blir min klient delgiven en väldans massa misstankar. Och då var det bland annat en misstanke om misshandel där man sa att han hade gjort på ett visst sätt. Sen senare i förhöret så säger jag till tre förhörsledaren, okej, då vill jag också veta hur du ställer dig till att hon säger att du har gjort det här och det här och det här och det här och det här. Och då sa jag, men är min klient delgiven det där? Eller missade jag någonting i misstanken?
Mm.
Och då så sa polisen att ja, det får vi ta upp med vi tar med oss det till vår förundersökningsledare. Och då sa jag, men den här klienten, likväl som alla andra klienter, han satt bredvid mig, har ju rätt att veta vad han ska försvara sig emot. Så han måste ju få veta om det här är misstanken eller inte.
Mm.
Och då tänker jag att om vi kan reglerna, och det ska vi kunna, så vet vi hur det ska gå till. Och då ska klienten också ha rätt till den rättvisan.
Mm.
Och det är ju också ganska tillfredsställande när man kan för klientens räkning få klienten att känna sig trygg.
Mm.
Jag behöver inte ha koll på reglerna för jag är en advokat. Jätteskönt. Exakt. Jag kan fokusera på vad som har hänt eller inte hänt och beskriva en situation. Men jag behöver inte ha koll på de där bitarna. Och det är också en sporre att man ska ha koll på reglerna och också kunna kämpa för att ens klient ska ha de rättigheterna som man har.
Mm. Och framförallt när man får gripa in i ett polisförhör så där. Tycker du att du gör det ofta?
Nej.
Nej. Tycker du att det är oftast sköt, som man ska säga, i
förhör? Ja, det är väl det. Jag tycker att det har blivit mycket bättre under årens lopp också. Mm. Jag vet att jag har hamnat, ibland har man ju faktiskt hamnat i tjafs. Och vid några tillfällen i bråk med polisen. Mm. Och det är ju jättedumt. Det var inte särskilt länge sedan jag faktiskt hamnade i ett bråk med en polis. På ett polisförhör nu, erinrar jag mig. Det kanske är 2 veckor sedan.
Mm.
Och det slutade med att jag sa till den här polisen att nu måste vi ta och tagga ner här. Därför att vem är det som är huvudpersonen i det här rummet? Det är faktiskt min klient.
Mm.
Och det handlade om små saker som var som jag ansåg att den polisen inte hanterade rätt. Men jag tycker att poliserna har blivit bättre och bättre.
Mm. Jag tror också att det kanske har att göra med att det är advokater som är ute och föreläser på polishögskolan. Att förståelsen kanske har ökat.
Ja, eller de kanske har fått lära sig lite mer juridik.
Juridik också, mm. Ja. Det har de i och för sig alltid. Men man kanske lägger mer vikt på det. Liksom. Men det är ju positivt att det liksom stramas upp.
Sen är det väldigt olika på olika poliser man träffar. En del poliser man träffar som är jätterutinerade. Det är jätteskönt att sitta på förhör med äldre rutinerade poliser. Därför att de är inte där för att pressa klienten. De är inte där för att haha, nu så langar jag upp här DNA plus 4. Vad säger de om det? De ska lyssna på vad klienten säger och det ska antecknas. De ska inte hålla på med några sådana där metoder.
Nej.
Sådana har vi ju träffat båda två. Men är en äldre rutinerad polis så händer något sånt väldigt, väldigt sällan. Om inte den polisen just har bestämt sig för att gå i pension och passa på. Liksom. Men det är nog snarare bland kanske yngre, inte helt vana poliser som det kan bli. Lite mer så här taggig stämning mellan klienten och polisen.
Mm.
Och då gäller det ju, jag har ganska kort stubin. Men då gäller det ju att bita sig i tungan och vara trevlig och försöka lösa situationen utan att börja hålla på och tjafsa tillbaka. Liksom.
Mm. Men du, jag tänker på att vi går tillbaka till klienterna och klientrelationen. Är det ofta som du, när ett ärende är avslutat, har du kontakt med klienten då?
Det händer, inte alls alla klienter, men det händer. En del klienter hör av sig och efter ett antal år och berättar att det har gått bra för dem eller också har inte gått så bra för dem och då hör de av sig därför att då behöver de ens hjälp och så. Men det finns. Jag vet ju till exempel om jag ska ringa till en klient, då har jag lagt in den klientens nummer och då är det ju oftast nya nummer, så det säger. Den klienten X nya nummer. Nu har jag börjat skriva klienten X nummer februari 24.
Ja, det gör jag också.
För att man har kanske 9 nummer till en klient.
Exakt.
Och det beror ju på att man har haft kontinuerlig kontakt.
Mm. Det kommer en hel lista.
Ja.
Liksom. Och så när man ska skicka sms så är det så här, men vänta, vad då är man det senaste 10 olika nummer?
Exakt, liksom. Och det gjorde jag alldeles nyss. Och då stod det 2019 på den klienten på det smset.
Mm.
Och då insåg jag att nej, det finns ett senare nummer. Så vissa har man ju kontakt med, vissa har man inte det.
Vem är den bästa klienten då? Alltså utifrån egenskaper. Vad gillar man för typ av klient?
Ja, man gillar klienter som, det låter jättepretentiöst, men jag gillar ju klienter när klienterna blir lite intresserade av juridiken. När man kan förklara och de här turerna kring processen eller straffrätten. Och de är intresserade och de lyssnar och att man liksom, ja, men man pratar ju om att man ska vara ett team och sådär. Och det är oftast, det är ganska roligt att kunna jobba med klienten. Att klienten själv läser in förundersökningen och har sina egna synpunkter och ställer frågor som är relevanta juridiskt sett. Och sen kan man ju inte sticka under stol med att det är också skönt med klienter som respekterar om man säger det. Har man jobbat jättemånga år, som det känns som jag har gjort, så kan man också säga om man har häktade klienter att nu kommer ingenting hända här på 4 dagar och jag kommer sitta i ett annat mål. Om det är någonting mycket akut då får du självklart ringa till mig. Men om man då respekterar det så tycker jag det underlättar ju arbetsbördan när ingenting har hänt och klienten ringer varje dag för att fråga hur man mår. Mm. Det kan jag bli lite stressad av, men samtidigt så i samma andetag så tänker man, ja, hur fan hade det varit att sitta där själv med restriktioner på ett häkte och vara jätteorolig. Så lite, man kan inte liksom klassificera. Men det är kul om de är intresserade av juridik.
Ja, men skulle du säga att, jag tänker, då har du jobbat i 23 år. Är det någon skillnad på hur klienter beter sig gentemot dig? Har de mer eller mindre respekt? Eller är det liksom, har du lättare för att säga, nej, men nu är det här som gäller? Nu är det liksom...
Ja, jag tror nog att det är väl det. Jag tror att klienterna är väl, de är sannolikt detsamma som de var tidigare. Men det är väl det att man sätter ner, man sätter gränser själv faktiskt. Och är lite tydligare.
Mm.
Och då kan man ju göra det i kraft av erfarenhet och framförallt ålder.
Mm.
Då, du är då också säga, du, jag är ju äldre än din farmor, så nu gör du som jag säger.
Ja.
Lyssna på mina råd.
Men du, en vanlig dag på jobbet då, om vi säger så här, om vi går tillbaka till huvudtemat. Vad är en favorit vanlig dag på jobbet?
Ja, det är nog faktiskt att vara i huvudförhandling, i, alltså att ha en pågående rättegång. Därför att det är mycket mer strukturerat och det är förberett.
Mm.
Och man sitter och filar på kvällen och det är ju aldrig roligt att sitta och skriva en plädering klockan, eller utkastet till en plädering, eftersom man inte har hört åklagarens plädering när man är försvarare. Om man inte överhuvudtaget skriver ett utkast klockan 2-3 på natten och försöka få ihop en powerpoint. Och så tycker man att den såg jättelyckad ut. Och sen går man sista dagen i en rättegång och sen kommer man dit och öppnar datorn och bara inser att det är kalasknas.
Mm.
Och så får man kanske ta det lite på volley. Ofta så kan man ju målet. Men man känner att man inte måste hålla i sig några stolpar.
Mm.
Men att gå, man är oftast väldigt förberedd när man går in i en huvudförhandling. Och speciellt om det är ett mål som i alla mål, är ett kort litet mål, då är man ju förberedd därför att det inte är så mycket material.
Mm.
Och är det ett längre mål och ett tungt mål och ett svårt mål, då är man ju förberedd därför att man, det är hela tiden pågående process i huvudet på en. Redan från första förhöret, en klient som är frihetsberövad i jättelång tid, så... Det bygger man ju liksom, man börjar ju bygga sitt försvar redan från början.
Mm.
Så att det är ju inte så att liksom Pandoras ask öppnar sig när man får förundersökningen, utan man är ju liksom ganska förberedd. Men det är oftast mycket att läsa om man är förberedd. Och sen går man till domstolen, så är det skönt för att då är man där.
Mm.
Och jag tycker att det är ju roligt att vara i domstol. Det är roligt att processa.
Men du, jag tänker en sak vi inte har sagt som är en vanlig dag på jobbet för dig. Det är ju också att du undervisar på universitetet.
Mm.
Det har vi pratat om i tidigare poddar. Både specialkurser och giken då, precis i början. Så att du har ju liksom början och slutet av studenterna. Men skulle du säga, utifrån att vara brottmålsadvokat, och visar ju alltid att det är ett hantverk och det är ett praktiskt yrke, även om det naturligtvis vilar jättemycket på teorin. Men är utbildningen relaterad till vår del av yrket? Alltså lär man sig att bli en brottmålsadvokat?
Nej, det gör man ju inte. Jag undervisar i straff- och processrätt på de första terminen som de har. Och sen kommer jag ju då tillbaka efter, när de är nästan klara, efter nästan fyra och ett halvt år i specialkurser. Och de har några praktiska moment. Där får de ha en låtsasrättegång och lite sådana grejer. Och det är som specialkurs. Där när de har sådana, då kan de lära sig lite. Men alltså det är ju inte det. Och det är ju inte det oavsett vad du ska ha. Oavsett vilken typ av advokat du ska bli. Så hantverket, det lärs ju inte ut. Och det går ju inte att lära ut. Det är ju en akademisk utbildning.
Mm.
Man kan ju inte tvinga professorerna att gå ut och jobba på golvet i 5 år som advokater i brottmål.
Nej.
Men det märks ju å andra sidan. När jag undervisar den teoretiska biten av straff- och processrätten, så märker jag ju att när jag drar mina historier, när jag ska lära dem saker, då blir det ju lätt att jag drar paralleller med egna erfarenheter jag har.
Mm.
Även om vi såklart har en massa sekretess och sånt som vi respekterar. Så när jag ger mina exempel, det är oftast det som studenterna kommer ihåg. Och det är ju den där biten av hantverket som de tycker är superspännande.
Mm.
Och jag tror som student, tycker man att någonting är spännande, då blir man intresserad av att lära sig det. Och sen får man lära sig hantverket när man kommer ut i andra änden.
Bra talat, kära kollega. Är det någonting du tycker att vi inte har varit inne på? Som
Nej.
Du skulle vilja säga extra?
Nej.
Är det något övrigt du vill lägga som Nej. Man brukar säga?
Nej.
Nej. Tack då. Tack för ett intressant samtal.
Tack. Jag återkommer med mina frågor.
Man kanske ska fundera på att bli advokat.
Du kanske ska jobba med brottmål. Nu när du tiden sitter och jobbar med något helt annat.
Tack snälla.
Tack.